Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old...
Hallå, 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 hallå!
Hallå och välkomna till NHL-podcasten på Sportbladet. Med de två vanliga pajasarna vid mikrofonerna, ja. I Stockholm, Jonathan Mowgli Ekeliv, och tillbaka i New York efter nästan 3 veckors Stanley Cup-turné, Per Bjurman.
Ja, hur mår du Per? Alltså, hur mycket har du sovit, höll jag på att säga? För nu har det gått något dygn i alla fall sedan Stanley Cup-finalen avgjordes, så du har ju hunnit landa kanske.
Ja, jag kom hem igår torsdag och har legat på soffan och kolla i soffan och titta i taket sen dess. Ja. Det blir alltid en väldigt letdown när sista finalen är spelad och det blir ett jätterace. Man ska lämna ut på isen och fixa intervjuer och plåta och greja och så skriva som satan. Och sen är det så sent på natten när man är i städer som Boston, så det är liksom bara att gå och lägga sig.
Är det inget som är öppet då? Liksom?
Nej, och alla man har varit som en familj med i 3 veckor sprids hastigt för vinden och så står man där plötsligt. Och liksom allt rinner ur en och man kommer ner på en jättelåg nivå på en gång. Det är en riktig downer faktiskt.
Ja, i onsdags då var du alltså ute på isen med total eufori, St. Louis eufori, och sen nu sitter du i korrsoffan igen och pratar med mig. Det är en stor omställning.
Ja, det är verkligen, det är från absolut högsta anspänningen till ingen anspänning alls.
Nej.
Man liksom, man tappar verkligen gnistan helt och hållet.
Ja, jag känner igen det där, för du brukar ju säga att, liksom, att det ska ändå bli skönt att komma hem till korrsoffan och sådär. Men sen, du är ju en sån person som gärna vill vara ute på fältet ändå. Du vill vara där det händer, så att snart så kommer du vilja åka till Vegas och vara med på awards och så vidare. Då kommer du känna sugen.
Ja, absolut. Så är det. Jag brukar ju hävda det. Visst, det är skönt nu en eller två dagar. Ja. Men sen är ju att vara ledig svårt överskattat.
Ja, du är inte en förespråkare för det här med ledighet alltså. Under längre perioder.
Nej, som jag sa förut, att sitta på en stol och bara titta. Vad är det för poäng med det?
Nej.
Man får inte upp någon puls, man får ingen nerv. Man känner inte att man lever.
Ja, du kommer snart twittra ut att is it October yet?
Nej, jag tycker i och för sig det är kul på sommaren, men helst ska man vara ute och göra något. Man måste ha en purpose.
Ja,
purpose här i vardagen.
Ja.
Livet är en ständig kamp mot vardagens outhärdliga gråhet. Kom ihåg det, Jonathan.
Tack för rådet, Baloo. Mångli lyssnar.
Ja, men det var ju extremt spännande att få vara med om en Game 7 igen. Alltså uppladdningen där i onsdags, det var en riktig urladdning i bloggen, säsongens sista bloggintro där.
Ja, det var det verkligen. Där tog du ifrån tårna.
Ja, jag kramade ur med allt jag hade där.
Ja,
och
ja.
Det var den buzzen i luften där. Den är så speciell som man liksom glömmer bort den när det har gått ett tag.
Ja.
Exakt hur exalterande och extatiskt det jag var med om.
Ja.
Jävlar vilken stegring det var. Från redan när man från vakna på morgonen och hela dagen i Boston där, kändes som oj, 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 oj. Vilken alla sinnen liksom skärps. Så jag försätts i ett tillstånd som ingenting annat som finns i livet kan försätta mig i. Det är jävligt beroendeframkallande. Man vill dit igen. Det är en sann high som man sen jagar resten av livet.
Ja, det är bra, bra Bjurman, bra start. Ja, jag kan ju liksom inte... Jag känner ju känslan, men det är härifrån Stockholm mitt i natten klockan 02. Liksom. Det är ju en annan grej som du som liksom är på plats som sitter i TD Garden. Liksom.
Ja.
I en Game 7, jag förstår det.
Men du hörde ju, jag skickade ju dig någon kväll när det hade varit lite fest, så hade jag ju fantasier om hur vi åker tillsammans på final någon gång och gör podcast efter varje avsnitt och efter varje match och inför varje match.
Ja, just det.
Podcastfinalen.
Ja, det vore ju coolt om vi fick till det något år. Så att vi kan
vi får fixa lite sponsorer. Ni sponsorer, om vi har några rika lyssnare. Hösta in lite pengar åt oss så vi kan åka tillsammans på final. Det skulle ju vara magi. Ja,
det vore ju utopi nästan, men Man måste drömma.
Man måste drömma, ja. Men sen matchen i sig blev ju, ja, det var såklart extremt spännande att se den också, men den levde kanske inte riktigt upp till förväntningarna på det drama man hade hoppats åtminstone.
Nej, vi satt ju och spekulerade i vår lilla inför-podd inför Game 7 där att vi hoppades på, inte bara liksom dramatik, vi hoppades på förlängning.
Ja.
Men det var ju inte i närheten av något sånt.
Nej. St. Louis vann ju då med 4-1 till slut och är nya Stanley Cup-mästare. Tämligen sensationellt, får man ju säga.
Det får man säga. Mm.
Framförallt sett ur ett större perspektiv, men även i det mindre perspektivet där. Jag får erkänna, jag sa aldrig det när vi spelade in och jag skrev det ingenstans heller, men jag var tämligen säker på att Boston hade det där efter segern i Game 6. Och att det skulle bli deras fest i TD Garden. Jag tyckte det kändes så. Men detta Blues, alltså, det är oerhört imponerande med dem att varje gång de har haft kniven mot strupen, då har de gjort sin allra bästa match.
Ja. Ja.
Hela tiden har de studsat tillbaka på det sättet. I alla serierna.
Ja, exakt. Ja, man kan ta hur många exempel som helst. Och nu igen. I vår lilla preview där så kom vi fram till mycket som pekade på St. Louis. Vi tog fram just den här rebound-förmågan de har haft då. Forechecken, försvarsspelet, att Binnington ändå har den där nivån i sig. Men det var ju trots allt mer som pekade för Boston, tyckte både du och jag. Vi båda sa väl 4-2 inför hela finalen. Och inför Game 7 tyckte vi att Tuka var en bättre målakten. Rutinen pekade åt Bruins håll. Hemmaplansfördel och så vidare. Men nej, det blir liksom 4-1.
Ja, men om man tittar på det där då hade de väl inte kniven mot strupen i första serien mot Winnipeg. Men när Winnipeg hade kvitterat i 2-2 efter två förluster hemma då, så tänkte man, nu har ju de det här. Nej, då åker St. Louis tillbaka till Winnipeg och vinner igen. Sen är det mot Dallas. Ja, då är det Game 6 i Dallas när Dallas kan avgöra. Nej. Vi gör en kanonmatch, tar hem det till Game 7 och vinner. Efter San Jose's seger i tredje matchen med det kontroversiella...
Just det, i St. Louis med handpassmålet igen.
Ja, hade de hamnat... Då tänker man, ja, nu hamnar de i 3-1 underläge inför Game 5 i San Jose och så är det kört. Men nej. Och nu igen, de förlorar sin oerhörda möjlighet att vinna hemma i Enterprise Center i Game 6. Boston gör en kanonmatch där, sänker dem och man tänker, nu är de ju down out, nu är det kört. Jag kommer tillbaka till min gamla liknelse med Björn Borgs Wimbledon-finalen, han förlorar tiebreak mot McEnroe, ett enormt tiebreak, det pågår ju för evigt i fjärde set och kommer ut i femte som att ingenting har hänt.
det är någon superförmåga att lyckas liksom bara rinna av all besvikelse och antiklimax, liksom helt bara liksom kom ut som ett helt nytt lag direkt bara några dagar senare liksom.
Ja, jag tycker den där motståndskraften, den där förmågan att hitta tillbaka har varit det mest imponerande med dem, ihop med den fantastiska forecheckingen och Binnington i de verkligt avgörande lägena.
Ja, återigen apropå det här med att studsa tillbaka, för vi måste bara i ett större perspektiv, nu nämnde vi det lite liksom närtida sådär, men att de också har kallats för Saint Blew It Loose liksom genom tiderna, för att de alltid har skit i sig liksom.
Ja.
25 raka slutspel från 80-talet in på 00-talet utan att vara i närheten av någon final. Förlorat alla finaler tidigare där på 60- och 70-talet.
Ja, man fick ju känslan av att det var så att det satt i deras DNA, i hela klubbens DNA att förlora. Att de spelar ingen roll vilka de hade där.
Nej, precis. Det är meningen att Saint Louis Blues ska vara ett förlorarlag. Saint Blew It Loose. Men nu var det precis tvärtom.
De har ju haft enorma lag och spelare där som inte har lyckats med. Det har varit McInnes och det har varit Brett Hull och det har varit Gretzky och det har inte hjälpt ändå.
Nej. Och nu är det liksom Ryan O'Reilly som hade stämpeln på sig i Buffalo som ett problem. Att han var en del av förlorarkulturen. Han kliver in i sin första säsong i St. Louis, vinner Conn Smythe och för St. Louis till Stanley Cup. Så det är... Ja, det är mycket trådar att dra i här.
Ja, det är det. Men om vi går tillbaka till Game 7 som sådan så var det ju... Jag har haft mina dubier om Jordan Binnington.
Ja.
För att jag tycker att han har varit verkligen varannan matchspelare.
Ja. Och det har ju varit.
Han blev ju till och med utbytt i en final, och han i game 6 så var han inte, då kändes som han wobblade runt med skakiga nerver och spred returer om sig som en jävla garning. men i den här matchen då, i första perioden så var det ju han som höll Blues kvar, framförallt runt i mitten av första perioden, då hade Boston fruktansvärt mycket chanser. Ja. Men då var han verkligen omöjlig. Och visserligen okonventionell fortfarande. Det är mycket sprattel och mycket returer. Men vad spelar det för roll? Det gäller ju att stoppa dem.
Ja, precis. Jag tyckte man såg på något sätt hur han var nästan arg, tyckte jag. Han liksom bara hade bestämt sig för att nej, ni ska fan inte få göra mål alltså.
Liksom, ja, det är något argt. Men han är en arg version av dig, har jag ju sagt.
Ja, just det. Du tycker han är lik med rent utseendemässigt.
Ja. Fast han har en svart sida som inte du har. När det går dåligt så kan han ju gärna förbi motståndarmålvakterna och sånt. När det är reklam på så bumpa till dem. Och så.
Precis, han gjorde väl det mot Rask i den här finalserien. Och han gjorde det inte minst mot Bishop som han liksom yxhög i ryggen. Ja. Så kan man inte göra. Liksom.
Nej, han har en dark, the dark side of Jordan Binnington.
Ja, men han har lyckats kanalisera det till maximalt just i den här Game 7, måste jag säga. För att han var ju fenomenal. För att jag tycker verkligen att Bruins gjorde så gott de kunde i första perioden. Håller Blues till bara 4 skott och bombarderar Binnington med solklara chanser. Men så står det alltså 2-0.
Ja, för de var också extremt opportuna då. Och gör... Ja, i ett ströanfall får man ju säga styr O'Reilly in 1-0. Och det tror man att det ska sluta, precis i slutet av första perioden så begår ju Brad Marchand ett bedrövligt misstag och slutar spela och åker och byter, så Alex Pietrangelo får öppen gata och kan åka och trycka in 2-0, och där är matchen avgjord, för sen stänger ju Blues bara ner. Det var många som krav, Boston kom, de orkar inte, de verkar inte vilja det här, men det vill de ju. Det var ju bara extremt frustrerande hur exceptionellt bra defensivt Blues spelade resten av matchen. De gav ingenting.
Nej, det måste jag verkligen säga, för vi har berömt liksom St. Louis forecheck och förmågan att hålla pucken i offensiv zon, och att de har haft mycket mer zontid än sina motståndare genomgående i slutspelet, men faktum är ju att de har ju ett otroligt struktur i försvarsspelet också. Och en otrolig disciplin där. Och det var ju det som visades när de väl fick sin 2-0-ledning, så kunde de ju verkligen rida på den. För att jag kan inte minnas en chans Boston hade i andra perioden. Det var lite grann i tredje perioden. Jocke Nordström har ju ett jätteläge där Binnington återigen gör en superräddning. Hade det blivit 2-1 där så hade ju arenan börjat koka och så vidare.
I andra perioden hade de inte en riktigt avancerad chans.
Nej, precis.
Och det var inte så att de inte ville, som sura fans spekulerade i. De ville något oerhört. Men det var en av de bättre defensiva insatser jag haft. Och ordet disciplin som du nämnde där hör ju till också. De lyckades göra detta utan att dra på sig utvisningar, vilket ju blev en väldig nyckel mot detta Boston.
Just det, precis. För det var också en faktor vi pratade om inför Games 7, att de kan inte hålla på att dra på sig fler utvisningar. För där var ju en väldigt stor skillnad mellan lagen genomgående i finalen, att blir det powerplay, då gör Boston mål. Blir det powerplay för Blues, så blir det inte mål. Men de fick ju knappt några powerplay i den här matchen. Och det var naturligtvis till stor fördel för Blues också.
Ja, så avgjorde du med ett par mål till i tredje. Och tyvärr så får man ju lov att säga att medan Binnington var lysande, så när det väl gällde så var det inte Tuka time faktiskt.
Nej.
Han var inget stort problem. Det var ju andra problem som var avgörande, men han gjorde ju inget jätteextra i den där Game 7.
Nej, så typiskt. Vi som inför matchen då sa att han kanske kan få Conn Smythe trots förlust. Men så kändes det ju inte efter den där Game 7-matchen. Och det är ju, men han slog ju rekord här genom att i samtliga matcher fram till Game 7 har över 90%. Det har aldrig hänt i NHLs 100-åriga historia att en målvakt hållit en så jämn hög nivå. Men nu har han 80% i Game 7, den allra viktigaste för hela säsongen.
Ja. Där tappade han Conn Smythe, som vi ju då satt där och skickade in i tredje perioden.
Det är ju så att Per Bjurman är en av 18 som får rösta i Conn Smythe. Det måste vi få poängtera. Jag måste göra det i alla fall.
Mm. Det är stort. Mm. Och det är ju då ett uppdrag som de måste ju ha in de rösterna innan elimination-matcherna är klara, så att de har kan dela ut trofén.
Just det.
Som delas ut innan bucklan. Och det var ju lite svårt med Blues. Det konstaterade vi redan tidigare, för att de är i så extremt hög utsträckning ett lag. Det har varit lagens säsong om man ser till att Finland vann VM med verkligen utan stars.
Ja, ja.
Och, det är lite, det är inte riktigt lika uttalat här, men nog är Blues i första hand ett lag snarare än en samling individuella superstars.
Exakt, för det fanns många alternativ man kunde argumentera för här, tycker jag.
Verkligen, men nu slutade det då med att jag röstade, jag hade, man ska in 1-3 då, så poängsätts det efter det. Och jag till slut, jag skickade ju faktiskt in i Game 6 också, var man ju tvungen att göra.
Ja, ja.
Då, det vet jag inte om man får avslöja, men då hade jag ju Tuka 1 då.
Ja, men det får du avslöja.
Ja, då hade Blues vänt i tredje perioden där. Då hade Tuka förmodligen vunnit Conn Smythe som förlorande målvakt.
Ja, just det. I och med hur omröstningen går till. Ja. Mm.
Ja. Ja, men här då så hade jag... vad fan hade jag nu då?
Ja, jag har för mig att du hade O'Reilly 1. Du hade ändå Rask 2 och så Binnington 3. Kan det vara så?
Ja, exakt så. Det har ju lagts ut nu på vi i Professional Hockey Writers Association är ju, tror ju på...
Transparens!
Transparens och har lagt ut, och vilket det alltid blir liv om. Man har fått lite skäll här på Twitter av random amerikaner.
Mr. Perbjörman, what are you thinking, man?
Ja, O'Reilly, Tokarask, Binnington, så hade jag det då. Binnington, det blev ju för... insatsen i Game 7 tog honom upp dit till slut faktiskt. Även om det här ska gälla hela slutspelet då, så blir ju viktigare matcherna är, desto mer tyngd får ju den stora insatsen, vill jag hävda.
Ja, det kan jag köpa.
Och O'Reilly då, som vinner, alltså han gör ju framförallt en enastående final, och det är ju ändå allra viktigast i slutspelet.
Precis, han var lite, inte besvikelse, men liksom inte framträdande i de tre första runderna. Det kändes som det fanns mer att kräma ut, det tyckte Blues-fansen. Men i finalen, som du säger, han dels så gör han så mycket poäng som han faktiskt delar totala poängligaseger med Brad Marchand. Men han gjorde klart flest poäng i finalserien. Ja. Och han gör ju alltså 4 mål i de 4 sista matcherna. 1 mål i respektive match, och det har ju inte hänt sedan Wayne Gretzky på 80-talet.
Nej, jag tyckte han var ju den här föraren som på något vis ledde med de allra viktigaste målen och så. För mig var det till slut givet att sätta honom etta.
För det tycker jag man ska notera också. De här målen han gjorde i respektive match på slutet var ju alltid Blues första mål. Alltså han går ju i bräschen och gör det första målet, så att de är med i matchen eller till och med får ledningen och sådär. Alltså det är bara att konstatera att han gör en otroligt bra finalserie.
Ja, just det där att... det var extremt viktigt för Blues. När de fick ledningen, då var de inte lätta att tas med.
Nej, precis. Då var det han som slog an tonen liksom.
Ja.
Ja, jag kan köpa det. Även om jag på Twitter argumenterade lite för Binnington där. Och det var liksom, det var kanske lite konstigt resonerat. För då drog jag med nästan hela säsongen. För jag tycker ändå att Binnington, och det tycker väl alla spelare också sådär, att han var den stora vändpunkten. Visst, Berube kom in i november och... har ju fått mycket cred och har
stor del... Men nu ska vi inte blanda in grundserien.
Nej, men en stor del i deras liksom, vändning naturligtvis. Men det var ju när Binnington kom in i januari som de helt plötsligt tog mest poäng i hela ligan från det datumet. Och sen uppenbarligen bäst i slutspelet också. Och så på det vis som han stal Game 7 och även Game 5 som gjorde att de fick läge att avgöra på hemmaplan. Men där var ju inte lika bra. Men, ja. Men jag håller med, O'Reillys finalserie är svår att argumentera bort.
Ja, men det tycker inte Julie här från St. Louis som twittrar till oss alla och mig. Need eye doctors? Working cerebrums? Blablabla. Don't vote next year, please.
Oj, oj, så pass. Det blir totalsågad, Per Bjurman.
Ja, men det är, och så står vi här då. Men det är en fin grupp, alltså. Eller hur?
Ja.
NHL-podcasten ihop med Bob McKenzie och Elliot Friedman och company.
Ja, och, ja, det är stort. Jag på något sätt försöker jag smita in där också och säga att jag hör ihop lite med Per Bjurman.
Ja, det är podcasten som röstar där.
Ja, just det. Exakt.
Podcasten och bloggen.
Ja, precis.
Men så slutar alltihop med då att vi får komma in på isen sådär 30 minuter efter de har lyft buckan. Alex Pietrangelo tog emot... Lord Stanleys pokal och det har vi gjort nu ända sedan 2008, så har ju media släppts in på isen istället för omklädningsrummet, vilket är trevligt på många sätt. Vi slipper bli nedsprutade med champagne.
Ja, just det.
Det blir aldrig gammalt det där, känslan att komma in och liksom få smaka på euforin där ute. Det är vackert som det finns en video som heter Names on the Cup, ja, som jag la upp på Twitter. Den ska alla gå in och titta på. Den är gripande direkt. Ja. Mm. Och där, jag tror det är Bob Gainey som berättade om just den där känslan, varför det blir så starkt. För när slutsignalen går, när varje sekund har känts som en minut och varje minut har känts som en timme, mm, och till slut är det över, och plötsligt sköljer det ur dem alla känslor som de sen slutspelet börjar har varit tvungna att hålla i check och fått liksom hålla i tyglar och inte släppa loss, inte ens tänka på.
Nej, de får inte ens tänka på det, nej.
Nej, plötsligt så bara rasar alla de barriärerna och de får njuta och tycka det blir så starkt.
Ja, ja. Och i det här fallet, jag menar, det är som du säger, så är det alltid, det finns, alla lag har sin story och sin USP, om man ska säga, men i det här St. Louis, det är klart att det är någonting över att det är deras första Stanley Cup-titel. Och så, mm, många stories där med Laila som kom ut på isen, med Alexander Sten med sin pappa Thomas.
Ja, det var, jag träffade Thomas där på isen och ja, de ihop. Det var väldigt otroligt vackert. Det känns som en triumf för hela familjen där. Thomas spelade 14 år utan att nå dit och Alex har spelat 14 år nu och till slut får familjen sin stora belöning och Thomas sa att det här är roligare än om jag hade vunnit själv.
Ja, jag tyckte man såg på leendet att det var nästan större än Alex.
Ja.
Det var liksom enorm lättnad för hela familjen.
Ja.
Och Bowmister förstås och så vidare liksom, allt det här det...
Ja, det var Bowmister var den som fick buckran först av Petrangelo och sen Sten. Det är de som har varit med längst.
Ja, det är ändå, vittnar ändå om Sten-statuslaget också på pallen vad gäller att få lyfta pokalen först.
Ja, det var ändå en normal grej. Otroligt fantastiskt gratt som det är för alla, men inte riktigt samma djupa emotionella saker som hände i fjol med Washington.
Nej.
Det som de övervann då, det tror jag aldrig man får uppleva en sån gråtande. Där brast ju verkligen alla fördämningar.
Ja, men för den gruppen har hållit ihop så länge och Beckis och Ovi som varit i samma lag och fått ut så mycket skit i liksom ett decenniums tid.
Ja, men lika starka som känslorna är, de positiva känslorna för dem är ju lika förkrossande är det ju för förlorarna. Och medan de var där ute och firade så satt ju hela Boston och grät i sitt omklädningsrum.
Ja.
Det är ju väldigt starka känslor där också. Och de är så starka på ett mörkt sätt så att jag vill undvika dem. Det blir för jävla bedrövligt att gå in i de omklädningsrummen efter en förlorad final.
Och så när du gick in till Henke efter...
Ja. Då känns det som att man är liksom inne på någon som har förlorat nära och kommer på begravningen och bara knuffa på dem. Vad tycker du? Hur var det?
Ja, det känns respektlöst nästan.
Ja, det är inte ovärdigt. Nästan. Det är inte bara nästan, det känns respektlöst. Ja. Och där såg vi ju Marchand satt ändå och pratade. Och det var många som gladdes åt att han fick lida. Men jag är inte sån. Jag kan inte tycka det. Även om han har varit ett arsle många gånger så Yeah, I'm a Christian, son. Jag tror inte på skadeglädje.
Det var helt enkelt inte hans finalserie det här. Bostons toppspelares finalserie som vi ju trodde skulle bli avgörande till slut. Men Marchand gör den där missen som föranleder 2-0-målet och de gör ju bara 1-5-5 mål i hela finalserien.
Ja.
Men
det var ju framförallt för att Sunken och Sten och Barbachev stängde ner dem.
Ja.
Sunken var inne på det förra gången. Det var extremt viktigt att de fick tillbaka Barbachev i sista matchen. Eller Barbachev. Eller vad säger du?
Ja, det är ju Barbachev om man ska vara lite rysk här.
Ekelivsko.
Nej, men han, när Sunken var avstängd i början av finalen så blev det ju förlust också. Så när den scenen var komplett, då vann ju St. Louis.
Ja. Ja, det är väldigt viktigt. Laget, som sagt.
Alla komponenter, ända ner i fjärde kedjan.
Ja. Ja, och nu fortsätter festen. Imorgon är det parad i ett extatiskt St. Louis.
Det kan man ju anta i och med att det var en fullsatt baseballarena under matchen. Fullsatt hemmaarena Enterprise Center också. Liksom.
Ja, både hockeyhallen och baseballarena var full.
Precis. Helt sjukt. Och 41% tv-tittning på den där matchen i Missouri, vilket ju är mer än Super Bowl till exempel.
Så det är helt galet. 41% i Missouri. Ja.
Eller om det var i St. Louis. Jag tror det var hela delstaten faktiskt. Så att, otroligt intressant. Så det kommer ju vara hundratusentals människor ut på gatorna. när den där paraden ska genomföras.
Jag vill tänka på en rolig anekdot, liten parentes här. Kinesisk tv är ju numera alltid på finalerna och sänder direkt och har...
Oj.
De behandlas ju som gudar av NHL såklart, får bästa kommentatorsbåsen och så. Men den kinesiska kommentatorn som är väldigt trevlig, ödmjuk man. Ja. Niklas Holmgren frågade honom också, hur många tittare är det i Kina på det här? Oh, very bad, very bad. Only 20 million.
Det är ju helt...
Nothing.
Ja. Det är bara dubbla Sverige som sitter och tittar på det. Det är skit, det är ingen som bryr sig.
Precis. Den marknaden är så enorm, så 20 miljoner är liksom ett gruskorn.
Ja. Ja, det förstår man ju visserligen, men det är sjukt. Ja.
Jag tänker att verka på en marknad i 20 miljoner elite. Intäkterna är fortfarande från 20 miljoner personer. Ja, det... om våran marknad var så. Ja, men vi är glada för er som är här.
Ja, ni som faktiskt sitter uppe på nätterna och kikar på det här. Och lyssnar på NHL-podden till mig.
Mm. Ja, men du...
Jag skulle vilja bara nämna en sak till om St. Louis. Vi har ju varit inne på det att, och det är ju söndertjatat det här med att de låg sist i januari och så vidare. Det är ju det som är grejen med St. Louis. Men tycker det är värt att poängtera, för det tycker jag inte poängteras tillräckligt, hur nära det här laget faktiskt var, lagbygget, kåren, var att sprängas där i december och januari. Jag menar, alltså Braden Shen har varit ute och sagt att min agent ringde vid Thanksgiving och sa att jag har blivit tradad till Boston. Det är jättenära, just Boston dessutom nu. Att det var verkligen på gång. Men det, till slut blev det aldrig någonting. Colton Parayko låg etta på TSN:s tradebait-lista i december. Till och med Tarasenko har andra liksom, anonyma general managers i NHL sagt att de la bud på och att han var tillgänglig. Hade inte den här vändningen, hade inte Jordan Binnington kommit och de inte hade liksom tydligt gjort en resa uppåt i tabellen, då hade ju många av de här stjärnspelarna i laget varit borta nu. Så nära var det att de sprängde bygget totalt. Och Jaden Schwartz har sagt också att Doug Armstrong var nere i omklädningsrummet den 17 december, höll om ett möte som alla spelarna i laget kommer ihåg, där han berättade att försök inte att lyssna, för han försökte ändå tona ner det, lyssna inte på de här ryktena och allt som sprids och allt som sägs, utan jag kommer fortsätta tro på det här laget fortsättningsvis. Om ni börjar få lite resultat inom nästa månaden, då kommer jag hålla ihop den här gruppen. Och så blev det. Spektakulärt.
Mycket. En av de mest i ögonen fallande vändningarna i historien.
Ja, och nu måste vi vana bli sånt vi NHL tittare. Men förra året var Vegas i final och Washington bryter till slut sin torka. Det är liksom, det är alltid, vad ska hända nästa säsong då?
Ja, men du vet ju min teori. Vi har fått in en bug i matrixen, i The Matrix. Ja. Mycket underliga saker händer ju hela tiden, överallt oväntade saker. Nästa år vinner Toronto.
Ja, det är förmodligen.
Men därmed lägger vi åtminstone tills vidare Mr. Ekeliv säsongen 2018-2019 till handlingarna.
Till slut gör vi det.
Den ska ju liksom sammanfattas officiellt och knytas ihop på awards då kommande vecka i Vegas. Ja. Men draften innebär ju starten på nästa säsong faktiskt.
Det kan man
säga. Den har ingenting med den gångna säsongen att göra, utan den markerar starten för framtiden, och framtiden har ju liksom tjuvstartat lite runt omkring här också med trailer som redan rasar in, och vi tänkte fokusera resten av det här avsnittet på lite silly season perspektiv och lämpligt nog då, precis någon timme innan vi börjar sända så kom det en ganska präktig tradesmäll som ingen hade sett komma.
Nej.
Berätta om den du, min unge vän.
Ja, precis här. Kort innan vi spelar in här så blev det ju klart då att Philadelphia Flyers och Washington Capitals gör en trade med varandra och sätter igång en liten trade-cirkusen som vi förväntar oss ska vara ganska het här runt draften. Och det var ju då att Washington tradar bort Matt Niskanen, liksom en pålitlig figur där i deras lagbygge de senaste åren, mot Radko Gudas.
Ja, den var mycket oväntad tycker jag. Den indikerar att Washington vill bli större och elakare. Get this. Nu har alltså Washington Capitals både Tom Wilson och Radko Gudas på isen samtidigt kan de ha. Det låter ju ganska så obehagligt för motståndare.
Det låter livsfarligt alltså. Nu har väl båda skärt till sig lite grann, men det känns ändå som att George Parrish kommer ha att göra med Washington Capitals i vinter. Någonting kommer de där två ställa till det med. Jag menar, Radko Gudas, hans smeknamn i Philadelphia var ju The Butcher.
Ja.
Slaktan.
Ja, så att, som pratar svenska faktiskt. Han har ju spelat i Sverige. Pappa spelar väl i Sverige.
Ja, det visste jag faktiskt inte att han har svenska i sig.
Jo, han, om man står och pratar med någon Oskar Lindblom så, där, så går han gärna förbi och slänger ut sig någon svensk fras.
Jaha, jag kommer bara ihåg att jag stod i vägen för honom i omklädningsrummet i fjol när vi var i Detroit. Och Kratko Guda säger liksom bara, give me some space man! Liksom så här, stenhårt och med sitt stora skägg där. Jag blev ju fullständigt livrädd. Kunde inte säga någonting på flera minuter.
Ja, ja nej. Men det är också oväntat i och med att de är i samma, inte bara samma konferens, men i samma division också.
Ja, precis. Exakt. Men det är, jag kan på ett sätt förstå den här traden. Alltså från Washingtons perspektiv så skapar de ju löneutrymme här. Niskanen tjänar ju uppåt över 5 miljoner dollar, uppåt 6 miljoner dollar och hade ett antal år kvar på sitt kontrakt. Medan Radko Gudas ligger ju runt 3 miljoner dollar och har bara ett år till nu. Så att dessutom behåller ju Philadelphia 30% av hans lön faktiskt. Så att det, de skapas ju väldigt med löneutrymme här i Washington som inte har mycket av den varan. De har bara 8 forwards på kontrakt och har liksom inte mycket löneutrymme. Ja, är det 12-13 miljoner de har i löneutrymme? Så nu har de faktiskt möjlighet att kanske att resigna en Burakovsky, en Carl Hagelin som ju fansen vill ha kvar.
Ja.
Och så vidare. Så att det, på det viset är det ju bra. Och så är ju mycket i Fancy Stats communityn tycker ju faktiskt att det är en bra trade i och med att Radko Gudas den senaste säsongen framförallt hade betydligt bättre underliggande siffror än Niskanen som ju var en stor besvikelse i Washington.
Ja, han hade Stanley Cup hangover han.
Ja.
Men det är ju ändå en bra back tycker jag. Stabil defensiv men också hyggligt liksom spelande back.
Ja, jag är fortfarande färskt i minne hans slutspel i fjol för jag tyckte han var grym i sin shutdown-roll för Washington. Ja. Han hade ju faktiskt en betydande del han och Orlov ihop i slutspelet i fjol. Så jag tycker att jag kan förstå Vigneault och Chuck Fletcher i Philadelphia som vill ha in honom. Och han är right back dessutom. Det har visserligen Gudas också, men de har tunt om sådana i Philadelphia. Han är den enda just nu i laget som är right-fattad. Så jag tror faktiskt att det är en bra värvning för Philadelphia också, som har mycket löneutrymme.
Ja, och som verkar bli väldigt aktiva här på trade-marknaden. Nyss så trädde de ju också till sig rättigheterna till Kevin Hayes.
Ja.
Och huruvida han kommer att resignas eller inte, det återstår ju att se. Men det är ju en pusselbit att spela med.
Precis, och en indikation på vad Philadelphia har för avsikt här i sommar. De ska börja satsa ordentligt nu.
Ja, det går ju mycket rykten. Det har till exempel, jag vet inte vad den här traden idag betyder för det, men det talas ju om att Shane Ghostis Bear är on the trading block.
Ja, exakt. Att han ska ligga pyrt till också. Ja, det är mycket rörande liksom, rörelse i den där organisationen nu. Men jag tycker ändå är rätt att Philadelphia går för det nu. För att till slut så tröttnar de ju faktiskt på Ron Hextall som gjort sånt otroligt bra jobb med att skapa löneutrymme, föryngra laget och sådär. Få städa bort dåliga kontrakt.
Ja, han har ju verkligen, han gjorde ett strålande jobb på det sättet och ställde upp Holmgrens garna, inte Niklas Holmgrens.
Nej, exakt.
Paul Holmgrens hade radat upp usla kontrakt. Han förstod inte riktigt lönetaks.
Nej, det var inte hans starka sida.
Men natur.
Nej, precis. Men nu tycker jag att det är rätt här att Chuck Fletcher har fått mandat att liksom gå in i win-now-mode. Nu ska jag fylla det för Flyers på allvar bli bra här. Och jag tycker Kevin Hayes kan bli en intressant andra center där, för Nolan Patrick är ju uppenbarligen inte riktigt redo.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Men vad logiken i att trada Ghost då? Vad skulle det vara? Han har varit lite ojämn för dem. De tycker inte att han har levt upp till sin fulla potential. Det brukar ju svänga lite från säsong till säsong och även i säsongerna.
Ja, precis. Han är lite ojämn och han har haft, det är verkligen som du säger, ena året har han varit fenomenal, andra året en besvikelse. Sen liksom 65 poäng förra säsongen och nu nere på 37 poäng. Så det går ju upp och ner, men han har ju en enorm högsta nivå. Men så skulle man trade honom nu så säljer man honom lågt, som man brukar säga. Alltså, när han...
Men de, ska de göra det så måste de ju få mycket för det. För att, som du säger, jag tycker det känns som det finns väldigt mycket potential där.
Ja, men på ett sätt kan jag förstå att man skulle kunna offra någon av de här unga backarna. För visst, han är 26 nu, Gostisby. Han känns ju yngre faktiskt. Men de har ju, jag menar, Travis Sanheim slog igenom lite förra säsongen. Gjorde faktiskt 35 poäng, bara två färre än Gostisby. Och de har ju Provorov. Och de har ju Philip Myers på gång också, som faktiskt spelar VM för Kanada. Också offensivt skicklig back. Så att på det viset kanske någon av de här offensiva killarna skulle kunna gå att avvara för att få in någon annan pusselbit i laget. Och alla är dessutom leftare, som sagt. Det är bara Niskanen som är rightare, som skulle kanske behöva fördela till bättre där. Jag har ju ett litet förslag. Jag kommer med ett förslag här.
Det är inte mig.
Det är jag inte förvånad över. Nej, men jag har inte tänkt... Sille Mowgli här har ett litet förslag. Ni får tänka, jag har inte för detaljerat här. Det kanske behöver addas lite åt respektive, eller något, kanske från Flyers håll. Men en annan back som ju är tillgänglig, det är Jacob Trouba i Winnipeg. Right back, lite mer defensivt lagd än en sån som Gungtsby till exempel. Han är mer en tvåvägsback, Trouba. Och han kommer, vad det verkar som, inte stanna där. För att de har ju också sina lönetagsproblem. De ligger ju verkligen tajta om de ska ha råd med Line och Kyle Connor och sådär. Så att det pratas ju om att han vill bort. Det har varit struliga förhandlingar med Jets alltid där. Vi minns ju att han nästan gjorde en William Nylander för några år sedan och strejkade långt in i säsongen. Så Trouba tror jag inte kommer att stanna. Men han är kanske mer den typ av back som Flyers skulle behöva. Nu får det jämna ut lite på backsidan. Så att, och han är dessutom rightare. Så att någonting med Ghost Spear mot Trouba kanske. För Gostisbyers kontrakt är ändå föremålet, 4,5 miljoner i många år till. Det skulle Jets behöva nu när de behöver skära ner lite kostnaderna. Och så Trouba kanske kan få en 7,5 miljoner i Flyers då, som han vill ha. Ja, jag tycker det finns någonting där.
Ja. Ja, jag har varit inne i finalen och tycker den är så överlägsen viktig allt annat, så det, jag har inte
Du har inte kopplat på säsongen 19-20.
Nej, det har jag verkligen inte. De här, jag förstår att ni som är inne på andra lag, ni väntar ju bara på att det här ska vara över, så ni får ägna er åt de här ovidkommande lagen som inte har varit i final. Men du skickade ju en lista här med saker och ting.
Ja, lite name droppa lite.
Ja, några av de rykten som gått. Och ett som ju är intressant... Men svensk inblandade är borta i västra Kanada då, att Vancouver-ledningen är inte helt nöjd med Louis Erikssons uttalanden i VM. Han kritiserade coach vad heter han?
Travis Green.
Green, ja. Och nu sägs det att hans kontrakt, som ju anses som ett litet ankar om halsen på Vancouver, ska bytas mot ett som är en ankar om halsen för Edmonton.
Milan
Lucic, ja. Plus någon till där då. Vad tror du om det?
Ja, alltså det verkar ju liksom finnas seriöst, eller seriöst, men att det ändå liksom inte bara är taget i luften. Utan att Ken Holland och Benning eventuellt har faktiskt pratat om det här. Ja. Och det är ju, ja, det blir ju verkligen, jag vet inte vad jag ska säga egentligen, men det är ju typiskt så här, det är ju de här kontrakten som vi kommer se nu också 1 juli. De här 30-åriga UFA-sen. Som får liksom jättehöga kontrakt för att man ska vinna budkrig. Men i slutändan blir det mest att man betalar för vad de har gjort och inte för vad de ska göra. För nu är de ju lite till åren, de har passerat senigt och de lever ju inte upp till sina kontrakt. Så att det blir ju en sån lösning för Lou Eriksson, att ska han bli tradad, då måste ju Vancouver i sin tur ta tillbaka en Milan Lucic. Liksom. Och visst, det finns ju...
Ja, det finns ju logiken i det, att han, de vill ju bli lite tuffare. Han är en Vancouver-pojk också.
Han är ju därifrån, även om han hatade dem 2011 och Vancouver hatade honom. Men ja. Han är ju en British Columbia-kille, Lucic.
Ja, och nu är det ju så att efter den här finalen, vi vet ju att det som händer i finalen sätter tonen åtminstone till viss mån. Och många lag kommer nog att försöka bli lite större mitt i allt det här nya, större och starkare. Och där är ju möjligen mer, som du säger, på gamla meriter. Men ändå är ju det bilden av honom.
Ja, att, det är en power forward som är jobbig att mäta och allt det där. Ja. Och jag kan hålla med lite som The Athletics Justin Bourne som beskrev det, den här hur hockeytrenden ser ut just nu. Att, jag menar, de senaste åren har vi pratat om mycket om en skill, speed, små forward som har kommit fram, possession hockey och sådär, att det har faktiskt burit frukt. Pittsburghs Stanley Cup-titlar till exempel, Tampa Bays liksom grundserie nu. Men för att vinna så kanske inte bara en metod som räcker, utan man måste ha lite av allt möjligt. Och han jämförde med till exempel MMA när det startades upp, att man ville se vilken kampsport, vilken kampgren är den mest effektiva. Men liksom svaret har ju blivit att man måste influeras av lite allt möjligt. Man kan inte bara vara expert på någonting. Så, och det lite grann kan man säga i hockeyn här också, som det visar sig nu. Det räcker inte bara med speed och skill och fart och possession, utan det måste finnas lite sandpapper och arbetsmoral och så vidare, och olika spelartyper också. Om vi ser på både Blues och St. Louis. Blues och Bruins ska det vara, inte Blues och St. Louis. Det blir konstigt. Som jag har pratat om som tunga lag. Men de har ju allt möjligt. De har Tory Krug, de har Vince Dunn, de har Marcus Johansson, de har David Pastrnak, Tarasenko. De har Oskar Sundqvist, den typen av gnuggare. Liksom, Jocke Nordström, Marchand, Bergeron, O'Reilly. Det är ju väldigt många olika typer av spelare. Och det är ju den liksom kombinationen som ger bästa resultatet. Kan jag tänka mig. Så jag håller med om att vi kanske går mot en det kanske pendlar lite grann nu inför sommaren här, att det inte bara är liksom den här moderna possession-vågen som tar fart nu, utan det kanske är lite alla möjliga former av spelartyper som får en liten revansch liksom.
Ja. Annars är det inte så många svenskar som det är trade-rykten om direkt. Det är mer att vi har extremt många som blir UFAs och RFAs. Jag gick faktiskt igenom hela listan igår, och det är ju 30 stycken sammanlagt.
Är det så många?
Ja. Vi har alltså, jag tror det är 16 UFAs och 14 RFAs. Strålman, Anton Strålman, Mario Kempe, Carl Hagelin, Niklas Kronvall, Marcus Johansson, Carl Gunnarsson, Marcus Kryger, Erik Karlsson, Gustav Nyqvist, Tim Hed, Per Lindholm, Robin Lehner, Alex Edler, Oskar Lindberg, Magnus Pääjärvi och Patrik Nemeth är alla UFAs.
Okej.
William Karlsson, Marcus Pettersson, Andreas Jonsson, André Burakovsky, Adrian Kempe, Oskar Fantenberg, Oskar Sundqvist, Fredrik Claesson, Gustav Forsling, Johan Larsson, Linus Ullmark, Joel Eriksson Ek och Pontus Åberg är alla RFAs. Det är ju en enorm mängd.
Enorm mängd och ganska många feta namn där också.
Feta killar.
Jag överanvänder ju det ordet av någon konstig anledning. Men
några av de här RFA-sen, deras kontrakt kan ju eventuellt komma att tradas då. De av dem som det är mycket surr om i bakgrunden är Andreas Jonsson, tror man inte kommer att vara kvar i Toronto.
Ja, de har ju sina...
Burra ligger lite taskigt till kanske där i Pontus Åberg i Minnesota, vet man inte heller. Claes är inte komma tillbaka till Rangers, tror jag.
Vi får se William Karlsson också, med tanke på att Las Vegas helt plötsligt, eller Vegas säger man ju bara, har satt sig en lite tuff... De ligger ju faktiskt över lönetaket just nu. Så att det är inte helt självklart att de får plats med William Karlsson om han vill höja sin lön inför kommande säsong.
Men de vill ha kvar William. Han har blivit symbolen för det som hände första säsongen.
Precis, och han är ändå deras första center. Liksom. Det blir svårt att ersätta honom, så att de kommer lösa det där. Men
många av UFA-sarna där kommer ju inte att vara kvar i sina nuvarande lag.
Nej, vi får se vad en Marcus Johansson är jätteintressant efter den här finalen, efter slutspelet. Ja.
Men de kommer ha väldigt svårt att knä in honom under lönetaget i Boston.
Exakt, förmodligen får han en fin, fin lön någon annanstans istället.
Ja, Erik, nu såg jag igår att nu ryktas det att det är ett kontrakt på gång med San Jose. 11 miljoner i 8 år.
Precis, ett Drew Doughty-kontrakt. Och att de i så fall kanske skiter i sin kapten Pavelski.
Ja.
För att knöla in Karlsson. Och visst, det är ju...
Skiter på honom nästan.
Ja, men det är ju deras kapten och deras ikon ihop med Thornton. Så här. Men vi såg ju de gjorde med Marlowe. De är uppenbarligen beredda att gå från lite historiska legendarer ändå.
Ja.
Det är väl egentligen bättre att satsa på lite yngre, även om Karlsson har en skadehistorik, än att gå på Pavelski. Men jag måste säga det med Lou Eriksson också, med tanke på vad vi pratade om han nyss och vad jag såg precis innan vi började spela in här. Att hans agent har gått ut här nu och sagt att han har ju en no-trade-klausul, Lewis. Han kan ju faktiskt stoppa en trade om man skulle vilja vara kvar i Vancouver eller vara missnöjd med det som erbjuds. Men agenten säger att vi är beredda att samarbeta med Jim Benning här, general managern, och explore every option.
Ja.
Så att, för jag tror uppenbarligen utifrån hans kommentarer så är inte Lewis så sugen på att stanna i Vancouver heller. Så han ser nog gärna en trade bli av. Ja. Så det kommer nog bli något där.
Spännande. Mm. Vad har vi mer då som inte är svenskt relaterat? Vi har PK Subban är föremål för spekulationer.
Ja, hans namn försvinner ju inte, utan han dyker ju upp nu när det har kommit upp en massa trade baits listor, så här, vilka som är troligast att bli tradade. Då är hans namn jättehögt upp. På The Athletic så är han tvåa faktiskt på den listan.
Och vad bygger det resonemanget på?
På TCN är han femma. Ja, men det bygger ju på att dels så är det ju precis som Gostisburg till exempel, så kommer han från en besvikelse till säsong. Det är ju, hela Nashville underpresterade tyckte man ju, men PK Subban kanske allra mest med tanke på att han är bäst betald i laget, $9 miljoner, men gjorde minst poäng av de här topp 4 backarna. Och det funkar ju inte liksom i någon spelform egentligen, inte minst i powerplay. Så att, och då är grejen då att om ett år, då är Roman Josi kaptenen, UFA. Och han ska ha pengar, alltså. Han ska ha liksom, inte Erik Karlsson pengar, men uppemot $10 miljoner.
Roman.
Ja, vi har en förselekt till förnamnet Roman. Men då blir det svårt att kanske knöla in han och ha Subban på 9 miljoner också. Så då kanske man gör så att man helt enkelt prioriterar bort Subban här nu och skickar iväg honom. Det finns ju intresse naturligtvis. Det lag som jag tycker sett mest skulle kunna tänka sig och höra av sig och dela med David Poyle i så fall, det är New Jersey.
Ja.
Som ju, visst, jag tycker de har en spännande backsida med Damon Severson och Will Butcher och så vidare. Men att man kanske skulle offra någon av dem mot PK Subban för att få ett riktigt affischnamn. För att liksom kickstarta en nysatsning här med Jack Hughes och så vidare nästa säsong. Och att Nashville i sin tur då skulle få en kanske inte lika namnkunnig back som Damon Severson eller Will Butcher, men en hälften så dyr. Och spara löneutrymme.
Så ja, att, just det.
Det finns nog någonting där. Jag tycker inte alls att det är ologiskt att Subban nämns här i de här sammanhangen. Och återigen, precis som i Montreal, så har det faktiskt börjat surras om det här med dynamiken i omklädningsrummet och platsen som Subban tar även utanför isen. Och att det skulle vara ett problem.
Jaha.
Inte på samma sätt som i Montreal som gjorde att han slut blev tradad, men ändå. Det är återigen det här Subban-snacket som dyker upp.
Ja, det blir spännande.
Ja. Ett annat namn som vi har pratat om i podden här tidigare är eftersom att en trade var klar. Den låg på bordet, respektive general manager var nöjd med dealen och det återstod bara att höra av sig till Phil Kessel och be han säga vad han tycker i och med att han har en no-trade-klausul och kunde stoppa. Och det gjorde han. Han ville inte till Minnesota. I utbyte mot Jason Zucker. Så att nu är det en lite spänd situation där, alltså, för att nu har ju Rutherford, general manager i Pittsburgh, sagt att om vi inte fått in någonting då behåller vi väl Phil Kessel, vi kommer inte skänka bort honom, men samtidigt då ska han in i omklädningsrummet igen Kessel och veta att han är oönskad egentligen, att de försökte trada bort honom.
Ja, och att han inte kom överens med Mike Sullivan.
Nej, precis, de är ju varandras ovänner numera. Det har ju varit så under en längre tid, trots möten och sådär på somrarna, att de har försökt tala ut med varandra. Men nej, de står ju... De har olika synpunkter på hur saker och ting ska gå till.
Ja.
Hur Kessel ska användas och vilken roll och vilket ansvar han ska ta. Sådär. Så att, nej, det borde bli en Kessel-trade trots allt. Men som sagt, det verkar inte som att det är någon general manager i något annat lag som är riktigt sugen på att betala priset av de 8 lag som Kessel kan tänka sig att bli tradad till. Han har ju en sån lista på 8 lag han har lämnat in.
Vet du vilka det är då?
Nej, det har inte kommit ut riktigt, men det är ett lag som har löneutrymmet och kanske liksom pusselbitar att skicka i motsatt riktning. Det är ju faktiskt Arizona. Låter kanske inte som att Kessel skulle vilja dit med tanke på liksom, deras contender-status är väl inte så hög just nu i Arizona. Men då får han ju jobba med sin favorit, Rick Tocchet. Det var ju han som var assisterande under Stanley Cup-åren och som hade en jättebra relation med alla superstjärnor i Pittsburgh och inte minst Kessel. Han vill ju gärna ha Kessel till Arizona. Men John Shaika verkar inte lika sugen på att fixa till ett sånt byte än så länge.
Oj, vad du har haft tid att undersöka saker medan det har pågått final.
Ja, men så är det ju.
Du har inte behövt flyga som en idiot mellan St. Louis och Boston.
Nej, precis. Inte sitta på en flygplats i 5 timmar i St. Louis som du fick göra och sen missa planet och komma fram mitt i natten till Boston där som inför Game 7. Nej, det har jag. Jag har ju haft semester i ett par veckor till och med.
Just det. Du skulle ju vara i Tampa då.
Ja, exakt. Precis. Så att jag har haft all tid i världen här att läsa på.
Du jinxade Tampa när du tog ut den semestern, skulle jag vilja säga.
Ja, jag vet. Jag måste bära lite skuld.
Ja, kommer de att göra några trader då? Inte så mycket trader, va? Det är mer frågan om hur de ska göra med sina kontrakt och så.
Ja, det ryktas ju mycket om Erik Karlsson, att i och med att Erik Karlsson trivs i Florida och han är bästa polare med Hedman och så vidare. Men
det intressanta med det där är att alla vet det. Erik har fortfarande inte sagt ett ord om det.
Nej, det är liksom bara en sanning.
Ett antagande, ja. För att han hade så kul när han var på War, eller på vad heter det? All-Star där.
Just det, och vi är ju experter på att dra för snabba slutsatser och tycker att minsta lilla hint är ett tecken på att nu är det någonting på gång.
Åh, titta, han är utklädd till pirat ihop med Hedman. Åh, vad han vill till Tampa.
Ja, exakt. De är ju superpolare, så är det i alla fall. Det kan vi slå fast. Men hur ska Tampa lösa den lönefrågan? Det är för mig svårt att se med tanke på att man även ska signa Braden Point.
Och du och jag är också superpolare. Jag vill inte flytta till Örby bara för det.
Är det sant? Det var det värsta. Du vill inte trada New York mot Örby alltså?
Nej.
Nej. Men... Jag tycker många glömmer bort och bara i Tampas fall också att nästa år ska Vasilevski ha nytt kontrakt, Sergachev, Cirelli, de har flera år framför sig av lönetaksproblematik, så att knöla in en Erik Karlsson där, det är skitsvårt. Så att det blir nog inte så mycket Tampas snack här i sommar, tror jag, trots allt ändå. Och det kanske är många lyssnare andas ut för.
Ja, det gör vi. De förtjänar inga diskussioner efter sitt fiasko.
Okej då. Ja.
Vad har vi mer då? Stora namn, gamla trotjänare som Corey Perry.
Ja,
kan vi traila?
Jag tänkte precis på honom när du sa det. För det har ju kommit fram här, LeBron, din polare, har ju skrivit att Anaheim undersöker möjligheterna att traila bort Corey Perry och gå vidare från en era där han har varit otroligt delaktig, han och Getzlaff.
Spelat. Ja, men det är det verkligen. Det får jag tycka att de ju tänker rätt, att det är dags för det.
Ja.
De har fastnat liksom i ett... De har en bra ny core på gång, men den får ju liksom inte riktigt etablera sig.
Nej, precis. Då står det lite veteraner i vägen där. Och då kanske man helt enkelt får göra så, lösa det genom att skicka iväg Corey Perry, som dock har en full no-movement-klausul han också. Ja. Och bästa polen med Getzlaff och så vidare. Och det är inte så dumt att bo i SoCal heller.
Nej.
Men frågan är om någon vill ta emot. Det är samma problematik där. Då måste de ta emot ett dåligt kontrakt målen för att kunna bli av med Scorey Perry. För han tjänar ju upp mot 9 miljoner dollar. Men han har faktiskt bara 2 år kvar på kontraktet. På det viset skulle man ju kunna, antingen Anaheim eller något annat lag, tycker jag, har tålamod att vänta ut det. Det är bara 2 år trots allt. Jag vet inte, men det står i alla fall helt klart att han är slut som artist. 6 mål den här säsongen. Enorma skadeproblem.
Ja, han missade ju halva säsongen på grund av en knäoperation.
Precis.
Men det är bilden av Anaheim nu. De är lite halta och lytta där. Kessler får ju förmodligen sluta. Ja. Getzlaff har väl kanske en säsong till i sig, men inte det mycket mer.
Nej, han är ju den som fortfarande håller nivån, men som sagt, inte på uppgång direkt, utan tvärtom. Men jag tycker ändå det är spännande med Anaheim, som fortfarande inte gjort klart med någon coach. Vi får se, det kanske inte blir Dallas Eakins som jag har utgått från nu hela våren. Men de, som sagt, spännande på gång. Bra OHL-säsong, de som slutar en konferensfinal med mycket, jag menar, Sam Steele och Troy Terry som jag tjatar om, Max Comtois, Isak Lundeström, mer därtill, Ondrej Kasa och så vidare som redan etablerade. Jag tror från och med nästa säsong så kommer de faktiskt gå vidare från den gamla kärnan och lyfta upp sin nya. Och det blir spännande att se faktiskt. Jag tror lite i smyg på Dax här faktiskt.
Ja. Vi får se. Vad har vi mer? Toronto vet man är mycket på gång. Zaitsev vill ju bli traded.
Precis.
Och det har pratats om
Marlowe.
Ja, men Zaitsev var på gång någonstans.
Ja, Vancouver har ju sagt.
Ja, just det.
Att Jim Benning och Kyle Dubas har pratats vid, och att Vancouver är ju uttalat ute efter en topp 4-back och att Nikita Zaitsev skulle kunna falla in under den kategorin. Zaitsev är ju en hackkyckling i Toronto lite grann bland fansen, för att han har ju inte liksom levt upp till sitt kontrakt som han fick efter sitt fina rookie-år han hade. Nu har han ju en renodlad defensiv back, men omtycke av Mike Babcock som använde honom som liksom första alternativ i boxplay och och sådär mot motståndarnas bästa spelare. Men som sagt, han vill bort nu och det skulle frigöra viktigt löneutrymme för Toronto. Så att där kommer vi få se en trade. Och kanske då Patrick Marleau också.
Ja, du ser.
39 bast. 6 miljoner dollar drygt i lön ett år till. Full no movement klausul. Men då är ju grejen då att det pratas lite grann om att man ska baka ihop Marleau med antingen Andreas Jonsson eller Kasper Kapanen för att få någon att vilja ta Marleaus kontrakt. Och det tror jag inte alls är omöjligt. Skulle man lägga på liksom Andreas Jonsson liksom uttalat till andra general managers, då tror jag det skulle bli huggsexa faktiskt om att ta Marleau. Speciellt för lag som har mycket lönetrymme.
Typ vem då? Säg någon som skulle hugga på det.
Ja, men till exempel Los Angeles Kings. Visst, de blir ju inte yngre med Patrick Marleau, men det är bara ett år till i alla fall. De får in en Andreas Jonsson speedkula på frammarsch. Och Marleau kanske skulle kunna göra en okej avslutningssäsong ihop med sin gamla coach Todd McLellan, som ju nu befinner sig i Kings.
Ja, just det. Just det, just det. Att, ja. Men jag tror något säger mig att Kings inte vill ha gamlingar mer.
Nej, precis. Exakt. De borde verkligen vilja gå vidare från det med tanke på att hur mycket de sitter i klistret nu med alla 35-åringar som fortfarande har flera år kvar på kontraktet. Inte minst vad som hände med Ilja Kovalchuk den här säsongen till exempel. Så att, ja, ska jag nämna ett namn till då?
Mm.
För att nu, det här är lite trade-fokus vi har haft då. Vi har ju pratat så mycket UFAs i tidigare avsnitt, men nu kör vi lite mer trade. Vilka som kan bli tradade. Och ett sista namn jag kan nämna är faktiskt Jesse Puljujärvi.
Ja. Mm.
För att han... Nej, men han har ju faktiskt uttalat, han är ju hemma i Finland nu och uttalar sig där för deras Ilta Sanomat och så vidare. Att han tror på en trade. Han ser gärna att det blir så. Och det är inte så vanligt att man uttalar sig på det viset. Men han, det har ju verkligen inte blivit ett lyckat projekt för Edmonton. Han som ju var så otroligt hypad som junior och inför draften. Ja. Han gjorde mer poäng än Patrick Laine i JVM. Han gjorde hattrick mot Sverige i U18-VM-finalen. Han hade ju liksom alla verktyg, var det många som tyckte. Men akklimatiseringen till Nordamerika inte alls funkat. Och det var ju en som förutsåg det onekligen. Och det var ju hans landsman Jarmo Kekäläinen. Som alla trodde skulle välja Puljujärvi med tredje valet där 2016. Men tog Pierre-Luc Dubois. Genidrag i, får man ju säga.
Men blev utskattad av er statsmänniskor?
Ja, det vet jag inte. Jag var kanske inte så involverad i just den debatten, måste jag säga. Men Puljujärvi i sin tur blev ju skitsur. Han ville ju bli draftad av Kekäläinen. Han kallade ju honom en massa könsord. När han inte trodde att han var on camera. Massa finska svordomar där. Men nej, det har inte blivit lyckat. Han har ju haft svårt med språket till exempel. Och liksom... Att flytta som 18-åring till Nordamerika till ett helt annan kultur, liksom. Helt annat språk. Ja. Och det har inte gått, bra helt enkelt. Men det finns ju någonstans en väldigt potential där. Så att frågan är vilket värde han har numera. Om det är bra för Ken Holland att skeppa honom nu för att det ändå inte blir någonting. Ungefär som Nail Jakupov. Eller om det är så att man går miste om en supertalang helt enkelt. Så det blir intressant att se vad som händer där. Men vi kan nog räkna med att Puljujärvi blir tradad i alla fall.
Ja.
För det så kommer det bli. Så att, ja.
Ja, men det är ju spännande dag nu, eller spännande veckor här fram till över draften. Då kommer det, dels är det draften itself, men då är det ofta mycket trader också. Och sen öppnar ju free agency då, 1 juli va?
Precis, exakt. Och man ska komma ihåg det att från den 23 här nu, en veckan innan 1 juli, så har ju andra klubbar möjligheten att intervjua spelare som ska bli UFAs 1 juli. Till exempel Erik Karlsson.
Det är en fin dag, 23 juni.
Ja, det är det självaste 52-årsdagen.
Ja.
För Mr. Bjurman.
Ja, visst. Tror
jag. Ja, det är stort faktiskt. Säg nästan grattis på förhanden faktiskt.
Ja, du får ta och göra det.
Jag får göra det.
Men jag tror vi hinner höras en gång till innan dess. För att nästa vecka är det ju awards då.
Ja.
Ska vi kommer inte att spela in innan dess tror jag. Ska vi helt snabbt tippa vinnarna? I de tunga kategorierna.
Jag kan bara säga det. Det kanske blir ett avsnitt mellan awards och innan draften då eventuellt.
Det blir det. Det måste vi ju.
Så blir det, precis.
Vi har blivit lite utskällda här för att vi inte spelar inte riktigt ofta.
Nej, det har varit lite dåligt med sista veckan här faktiskt. Men nu, vi ska hålla uppe tempot.
Lyssnarna är som små fågelungar som är öppna munnar som ska mer och mer och mer. Ja, förlåt. Vi älskar
ju. Ja, vi gör ju väldigt gärna den podden, så det är ju bara underbart att det är folk som hör av sig överhuvudtaget.
Ja, men vi går igenom det lite snabbt eftersom vi förmodligen inte hinner spela in innan dess. I Hart, den tunga, där har vi Sidney Crosby, Nikita Kucherov, Connor McDavid. Mm. Och jag tror att det här gäller ju då, det gäller att understryka det, det gäller bara grundserien. Rösterna som vi röstar i den här omröstningen, de levereras kvällen innan slutspelet börjar. Så slutspelet har noll och intet med det att göra.
Exakt, så nu måste vi koppla våra hjärnor tillbaka till hur vi tänkte i början av april.
Ja, och jag tror att Nikita Kucherov vinner. Ja. Han var så överlägsen, jag inte bara tror, jag är 100% övertygad om att han vinner.
Precis, nej, jag är 100% säker på det också.
Sen ska vi se, sen har vi kan ta Norris.
Mark Giordano.
Ja, där har vi Brent Burns, Mark Giordano och Victor Hedman. Och ja, det blir ju Calgary-backen. Han hade dels som man bilden av att kanadensarna tycker att det är dags.
Ja, ja.
Och dels så hade han ju en väldigt, väldigt fin säsong också.
Precis, och dels så ville Drew Dowdy vara med och påverka omröstningen lite grann veckorna innan genom att gå ut och toksåga Brent Burns, vilket ju fick stor uppmärksamhet.
Målvaktspriset Vessina, där har vi nominerade Ben Bishop, Robin Lehner och Andrei Vasilevskiy. Och där är ju Vasilevskiy vinnare.
Ja, utifrån, skulle man rösta nu så skulle han inte vara i närheten förmodligen med tanke på att de rök ut med 0-4 matchen när det väl var dags. Men med grundserien i minne så lär han vinna.
Ja, den stora kategorin i svenskt perspektiv, men det är såklart det är väldigt fint att vi har både Norris och Vessina. Men där kommer vi då som ni hör inte vinna, men det kommer vi förmodligen i Calder som gäller rookien. Där har vi två svenska nominerade, unikt nog, Rasmus Dahlin och Elias Pettersson ihop med Jordan Binnington. Och Binnington hade väl vunnit om slutspelet hade räknats in, men ni gör ju inte det, säger jag. Så att nej. Elias vinner det ganska överlägset, tror jag.
Precis, exakt. Det blev lite diskussion sista månaden, men fram till dess var det ju inget snack om saken. Och det borde räcka för Elias Pettersson att ta hem det där med ganska bred marginal.
Ja, en sur Ekeliv kan inte få vinna det här. En sur Ekeliv, epigon.
Nej, du tänker på Binnington, ja, förstås. Jo. Ja. Nej, det blir inget med det.
Selke, Bergeron, O'Reilly, Stone.
Ja, där får man säga att det var ju passande att O'Reilly fick en nominering.
O'Reilly och Bergeron ska sitta och titta på varandra, ja, efter en vecka efter finalen.
Ja, precis. Men jag kommer ihåg vem jag argumenterar för. Och jag vill ju att Mark Stone, en ytterforward, ska bryta trenden och faktiskt få det här priset en gång. Så att jag säger Mark Stone, men jag tror väl att det blir kanske Bergeron. I och med att han brukar prenumerera på Selke.
Ja. I Jack Adams så har vi Craig Berube, John Cooper och Barry Trotz. Nu känns ju Craig Berube som han borde vinna, som har stått för det här fantastiska. Men igen, slutspelet räknas inte, så jag tror att Trotz kanske tar det.
Ja, jag tror också på Trotz efter den metamorfosen som de genomförde under grundserien jämfört med året innan. Ja. Det blir Trotz.
Han gjorde ett fantastiskt förvandlingsnummer med Islanders och framförallt att det där som hände med Tavares inte
påverkan.
Påverkan alltså, nej, precis. General Manager of the Year, Doug Armstrong, Don Sweeney, Don Waddell från St. Louis, Boston respektive Carolina.
Ja, det är ju anmärkningsvärt att de här gjorde, alltså att både Sweeney och Armstrong är nominerade när det är de två som fick se sina lag i final. Att de faktiskt blev nominerade också dessförinnan. Så att
Det är svårt att säga. Kanske blir det Armstrong ändå.
Det kan nog faktiskt bli det, även med grundserien som måttstock.
Ja. Ja. Vad har vi med? De andra är inte så mycket
ord om.
Masterton kommer Lehner att vinna. Det blir fint.
Ja, vi får se både Pettersson och Lehner få ett pris. Det tror jag.
Ja, det får vi. Och King Clancy. Där har vi ju Lundqvist, Oliver Ekman Larsson och Jason Zucker ihop. Och det vet man inte. Det räknas ju med the player who best exemplifies leadership qualities on and off the ice and has made a noteworthy humanitarian contribution to his community.
Ja. Och där är ju inte vi stora experter.
Ja, jag vet att Oliver ska komma dit. Det låter som Lunkan inte kommer. Det tycker jag är tråkigt.
Ja, okej.
Okay. Ska jag faktiskt kolla med honom nu.
Du drar ett sms här.
Ja. Ja, det gör jag. Ja, men du, ja, då hörs vi igen efter awards. Vad jag nu är, kanske hamnar jag på en i en solstol i Palm Springs. Vem vet, vem vet.
Ja, det brukar bli så.
Det har ju hänt förr. Mm. Det beror på hur det går vid spelborden, tror jag.
Ja, just det. Ekonomin där.
Ja. Men nu har vi Europa efter sponsor som ska fixa så att du åker med på alla finaler i fortsättning.
Just det.
Om det är någon miljardär i lyssnarkretsen så var inte blyg. Vi vill gärna ha pengar.
Ja. Ja. Nej, men vi tackar för oss där. Och,
ja, det gör vi.
Tackar alla som har lyssnat. Och,
nu ska jag lägga mig på soffan igen och försöka koppla av.
Rehabilitera.
Eller gå på bio.
Ja, men vad trevligt. Mm. Ja. Ja, men vi säger tack och bock och på återhörande helt enkelt.
Yes. Hej hej.
Hej.
Hallå.
Alex Chiasso, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjud och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so
hallå.
One, two, times, speed, so
hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so
hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.